Tänk att vi idag får fira första advent. Ett nytt, gott år. Det är inte många dagar kvar till jul just nu. Det är 22 dagar kvar. Vissa kanske hoppas att det är mycket, men det går ganska snabbt. Och för många, inte alla, så är julen en högtid fylld med glädje, familj, julklappar, julmat. Och första advent är också en sån här skiljelinje vad gäller julstöket. Är det okej att sätta upp stjärnan innan första advent eller är det inte? Jag och min familj erkänner att vi plockade fram ljusstakarna förra helgen. Men första advent handlar ju om så mycket mer än frågan om det är okej att pynta eller inte. Ordet advent betyder ankomst. Alltså någon ska anlända. Någon ska göra entré. Och idag så firar vi att det är Jesus som gör entré. Den som vissa menar var en profet. Andra menar var en vis lärare. Andra menar var en upprorsmakare. Eller som i kristendomen där man tänker att han är Guds son. När Jesus rider in där i Jerusalem så gör han det till ett folk. Judarna som led under ett förtryck, romarnas förtryck. De längtade efter en kung som skulle befria dem från detta. Så kom Jesus inridande på en åsna. Detta djur som människorna använde för att lasta saker, ett arbetsdjur. Seden var sån att om en kung valde att göra sitt intåg i staden med en häst så proklamerade han makt. Nu kommer jag med krig. Valde han istället att rida in på en åsna så betydde det nu kommer jag med fred till staden. Jesus kom alltså i ödmjukhet och med fred. Och när Jesus red in där på en åsna så gjorde han det som sagt i ögonhöjd på invånarna där. Och det där med att Jesus möter människor i ögonhöjd är återkommande tema i evangelierna. När man pratar om att möta människor i ögonhöjd så handlar det om att prata så att folk förstår. Och Jesus gjorde så här hela tiden. När han pratade med bönder så använde han sig av ett visst typ av bildspråk och liknelser. Pratade han med fariseer och skriftlärda så utgick han från texten och pratade med dem där. Så är det även idag. Jesus möter oss precis där vi är just idag. Upplever vi det att vi inte har någon tro så möter han där. Om vi tvivlar så möter han där. Om vi upplever att vi har en stark tro så möter han där. Han möter oss där vi är och tvingar sig inte på någon enda människa. När Jesus red in där så fanns en förväntan. Nu äntligen ska någonting ändras. Nu ska de minsann få se. Nu ska vi inte längre vara förtryckta. Nu ska vi bli fria. Och när de ropade Hosianna så var det en hyllning till den här kungen. Man ropade leve kungen som kommer från Gud. Den ursprungliga betydelsen av ordet Hosianna var rädda oss. Det var alltså så att de inte bara sprang och ropade hurra, hurra, nu kommer kungen. Utan de ropade också, nu kommer kungen, snälla, rädda oss. Det var en bön om förändring. Det var en bön om förbättring. Och det var en bön om befrielse. De levde ju i en tid där de var hotade av makthållarna varje dag. Och de skulle bli förföljda eller förtryckta. Kanske är det så att inom oss det finns ett Hosianna. Att Det kanske är det hosianna som gör att vi kommer till kyrkan idag. Kanske är det så att vi kämpar med ett äktenskap. Kanske kämpar vi med sjukdom. Kanske kämpar vi med ensamhet. Oavsett så vill vi bli räddade från någonting. Oavsett vad vi tänker och känner och upplever just nu i våra liv, så får vi komma hit idag med ett hosianna. Rädda oss och rädda mig, Gud. När allting känns hopplöst och jobbigt, så vill jag komma med detta till Gud. Jag vill tro att det finns någon som kan hjälpa mig att vända allt hopplöst till hoppfullhet. När jag är ledsen så vill jag att någon tröstar mig. När jag famlar i vilsenhet så vill jag att någon visar mig vägen. Jag vill tro att när allting runt omkring mig är mörkt, att någon skulle kunna vända detta till ljus. För mig är detta något eller någon Gud, personifierad genom Jesus Kristus. För någon annan så skulle det kunna vara en vän. För en tredje skulle det kunna vara familj. Och för en fjärde, och detta tror jag är vanligt, då skulle det kunna vara oss själva. Alltså vi sätter vår tilltro till oss själva, inte till något övernaturligt, inte till någon annan, utan till oss själva. Och här i Sverige så har vi två uttryck. Ensam är stark. Eller bra karl reder sig själv. Ni kan säkert komma på flera med den betydelsen. Det finns liksom inbyggt i oss att vi ska klara allting själva. Vi ska inte besvära någon. Vi vill helst inte be någon enda om hjälp. För då visar vi oss svaga. Varför är det så? Finns det någon sanning i de här uttrycken? Jag tycker inte det. Jag vill hellre säga att tillsammans är starkare. Bra karl ber om hjälp. Om vi står på spårvagnen där och försöker dra upp barnvagnen helt själva, vad är meningen med att tacka nej om någon erbjuder hjälpen? Eller om man ska göra läxor. Någon erbjuder, kan vi inte göra läxorna ihop? Kan vi inte hjälpas åt? Varför tacka nej? Kanske banala exempel, men poängen är, om hjälpen finns, varför inte ta emot den? När vi är där på botten, när allting är jobbigt och svårt, för jag tror att vi någon gång kommer mötas av motgångar i olika former i våra liv. Hur jobbigt är det då inte att tänka att man ska lösa allting helt själv? Är du arbetslös? Fixa ett jobb. Är du sjuk? Träna, motionera, ät mer och rätt. Man tänker att man har allting i sin hand. Och vi har mycket i vår hand. Mycket kan vi påverka. Men vi kan inte påverka allting som händer. Och framför allt kan vi inte styra allting som händer. Tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr, kanske är det faktiskt så att det kan vara skönt att tänka att man inte har allting i sin hand. Jag tror att vi människor mår bra av att tänka att det finns någonting större än oss själva som skulle kunna hjälpa oss att lösa problemen. Någonting utanför oss själva som skulle kunna hjälpa oss att förstå det vi inte förstår. När Jesus red in i Jerusalem så gjorde han det med ett uppdrag. Han ville hjälpa människor. Han ville befria människor och han ville upprätta människor. Det uppdraget och den viljan finns även hos Jesus idag. Det är en inbjudan, men Gud tvingar ingen till sig. Vi tvingas inte att ta emot hjälpen. Vi är fria, precis fria, att göra vad vi vill med den. Antingen säga ja eller nej. Men hur skulle Gud kunna hjälpa mig med mitt trasiga äktenskap? Hur skulle Gud kunna bota sjuka? Hur skulle Gud kunna göra så jag blir mindre ensam? Jag tror att Gud verkar på många olika sätt som vi helt och fullt inte kan förklara. Ibland tror jag att Gud använder sig av människor. En människa får en tanke eller känsla, jag borde gå och besöka den här personen. Jag borde fråga hur den personen mår. Jag borde hjälpa till med det. Kanske är den tanken och känslan från Gud. Gud vill använda en människa. Eller som ett bot mot ensamheten. Att den här församlingen och alla församlingar runt om i vår värld, en operfekt skara, får mötas och träffas för att möta varandra och för att möta Gud. Och försöka förstå lite mer vem Gud är genom samtal, gudstjänster, nattvard, bön och bibelläsning. Det är svårt att säga att Gud kommer hjälpa oss på det här och det här sättet. I Lerum så har man en kommunslogan. Lerum, mer än du tror. Den bilden försöker beskriva att alla de bilder vi har av Lerum inte riktigt räcker till. Det finns mer att hämta. Och på samma sätt är det med Gud. Gud är mer än vi tror. Och om man tror att Gud är allsmäktig, i så fall så borde ingenting vara omöjligt för honom. Ett exempel på hur Gud är mer än vad vi tror, och kanske framförallt inte som vi tror, fick vi höra om i Johannes-texten. Vi fick höra här ett samtal mellan Jesus och Pilatus om huruvida han är kung eller inte. Jesus svarar, mitt rike hör inte till den här världen. Pilatus försöker förstå Jesus. Han försöker förstå varför han skulle bli dödad. Han försöker till och med att inte få honom dödad. Men till slut så dödas Jesus uppspikad på ett kors. Den här kungen som människorna först hyllade och sedan ville döda. Vad hände där egentligen? Judarna tänkte att Jesus skulle befria dem från det romerska förtrycket. Att han skulle upprätta en hel nation, ett helt folk. Men så blev det inte. Istället så befriade han enskilda människor från demoner och sjukdom. Istället för att upprätta en hel nation så upprättade han människor och individer. Och vissa av de här människorna och individerna var sådana som judarna och samhället ansåg vara orena. Antingen om det var en kvinna från Samarien eller en äktenskapsbryterska som skulle stenas. Det blev helt enkelt inte som de hade tänkt sig. De försökte få in Jesus i en box där han skulle göra si och så. Han skulle vara si och så. Och jag tänker att vi liksom dem försöker att göra så. Gud är så här. Gud gör så. Och jag är helt övertygad om att vi också kommer komma till den insikten. Att det inte kommer bli som vi har trott. Att det inte blir som vi har tänkt oss. Gud verkar på sätt som vi tror är helt omöjliga. Och vi kommer aldrig helt och fullt förstå. Men Gud är mer än vad vi tror. Idag så har vi fått en bild av en Gud som kommer till oss i ödmjukhet genom Jesus, i ögonhöjd med oss människor, som vill möta oss där vi är idag. Mitt i vår vardag. Idag har vi fått möta en Gud som vill hjälpa oss på olika sätt. Och idag har vi fått möta en Gud som genom Jesus Kristus befriar och upprättar människor. Och det erbjudandet får vi ta del av varje dag. Inte för att vi alltid gör bra val. Inte för att vi är perfekta. Utan för att Gud älskar hela sin mänsklighet och önskar oss allt gott. Amen.